du säga hej och välkomna, för jag är jättetrött på min egen röst.
Okej. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Mm. Det ska ni veta att ni är.
Ja.
Ja. Det här avsnittet så tänkte vi bara snacka typ.
Vi tänkte snacka skit i en halvtimme.
Ja, så att om ni är sugna på att höra det så stanna kvar. Annars behöver ni inte det.
Det är ju en del som har skrivit till oss, både på DM, på Instagram och även folk som har lämnat recensioner har skrivit att de tyckte att det var väldigt kul med det här avsnittet när vi pratade om hur det är att vara läkarstudent.
Precis.
Och de ville ha ett till sånt avsnitt. Jag tror att det var någon som hette Emilia som tyckte det. Så att,
varsågod Emilia.
Varsågod. Det här är inte dig.
Nej, men vi tycker att det var jätteroligt att spela in det avsnittet också.
Mm.
Och bara få dela med sig av typ våra egna erfarenheter.
Mm, det är jättekul. Och även kul att ni skriver om vad ni vill höra. För att er önskan är vår lag.
Ja.
Det är så det är.
Verkligen. Så fortsätt gärna komma med idéer och
gör
sånt
det.
Så det är jättekul.
Mm. Så om vi ska prata lite mer om hur det är att vara läkarstudent. Hur det är i vardagen att studera till läkare.
Mm.
Till exempel, hur har våran vecka sett ut nu?
Den här veckan så har vi både haft lite Zoom-möten och grejer, tror jag. Och sen så har vi också varit på sjukhuset.
Jag är så dagvill, jag kommer verkligen inte ihåg vad vi har gjort den här veckan. Men de här veckorna är ju ganska olik de tidigare terminernas veckor.
Ja,
om man tänker på en typisk termin 1 eller termin 2-vecka så består ju det mestadels av föreläsningar till exempel på förmiddagen och att vi sen går till bibblan och pluggar på eftermiddagen.
Ja, typ. Och kanske lite så här case-träffar.
Just det. Case är ju då grupparbeten där man tittar på olika patientfall som har att göra med aktuell termin. Det kan ju till exempel vara i T1 så vet jag att vi hade en del patientfall där det handlade om en störd glukosmetabolism till exempel. För då var man ju väldigt inne i cellen och metabolismen och allt.
Så det. Enzymer och sånt där som var orsaken till sjukdomarna.
Mm.
Men då, de här fallen är väl oftast, jag tror att de oftast är påhittade, men jag är inte helt säker. Ibland kanske de kan vara riktiga.
Ja, men jag tänker att så här, patienterna kan ju fortfarande, patientfallen kan ju fortfarande vara riktiga, bara att de har ändrat namnet typ.
Ja.
Eller åldern.
Eller ändrat så att det ska bli lite längre process eller fler problem. För ibland så är det ju verkligen så här, så händer det här och så händer det här. Då kanske man tänker så här, det vanliga kanske inte är att man hittar det här fyndet. Eller, Men de ska ju vara lite, de ska ju vara pedagogiska helt enkelt.
Ja, och det tycker jag verkligen de är. Mm. Jag tycker att case hjälper väldigt mycket i förståelsen. Just när man får diskutera.
Mm.
Nu diskuterar ju du och jag ganska mycket när vi sitter och pluggar.
Ja.
Och det hjälper väldigt mycket jämfört med när man bara sitter i sina egna tankar med sin egen bok och inte vet om man har förstått saken rätt eller om man...
Absolut. Mm. För det kan ju verkligen vara så att ibland så tänker vi likadant, men ofta så kanske vi har olika syn på problemet och är så här, men jag tror att det beror på det här. Så bara, men varför skulle det då vara så här? Så bara, det kanske inte är så. Så får vi kolla upp saker. Mm.
Man kanske har tolkat en text i samma bok på olika sätt helt enkelt. Då får man ta reda på sanningen.
Ja.
Vem som har rätt. Det är alltid lika spännande.
Verkligen. Varje gång.
Ja.
Ja. Men de här dagarna, den här terminen är ju annorlunda.
Mm. Det här är ju en sån där förberedande termin inför de kliniska terminerna.
Mm.
Så den här veckan till exempel har vi ju gått bredvid en undersköterska och en sjuksköterska.
Mm.
Och det har jag förstått det som, anledningen bakom det är att läkarstudenter ska få se hur det är att jobba som andra saker än läkare inom vården.
Precis, eftersom man jobbar i team och man ska liksom förstå varandras arbetsuppgifter och ja, det är väl jätteviktigt.
Mm.
För att kunna jobba i en bra arbetsgrupp liksom, framtiden.
Mm. Förstå vad allas olika roller är och vad de bidrar till och vad undersköterskorna ser som inte vi som läkare ser under dagarna. För så är det ju verkligen.
Det är ju väldigt mycket mer tungt arbete fysiskt för speciellt undersköterskorna.
Mm.
Och det vet ju vi kanske lite mer med erfarenhet från sommarjobben. Men ja, och det var också intressant att se vad sjuksköterskorna gjorde. För vi kommer ju aldrig jobba som sjuksköterska.
Nej, det behöver man ju legitimation för. Så att det är ju ingenting som vi kommer kunna sommarjobba som.
Nej, så det här var ju liksom en möjlighet som vi bara fick nu. Mm.
Sen blir det ju, när man går så här bredvid, framför allt kanske som jag kände idag med sjuksköterskan som jag inte kunde hjälpa till på något så bra sätt. Som undersköterska kan man hjälpa till för man vet ändå arbetsuppgifterna. Mm. och det är väldigt mycket fysiskt, men när sjuksköterskan sitter där och knappar på sin dator och skriver intyg, då
kan det är väldigt mycket inte, eller vad det nu var hon administrativt skrev. Arbete också.
Man kan liksom inte ta upp ett till tangentbord och sitta och hjälpa. Alltså det, nej. Så det blir ganska mycket sitta och titta på typ. Men ja.
Ja, när jag, alltså jag försökte, i början så satt jag ju typ, försökte liksom hänga med och bara, ah, men varför skriver du det? Typ så. Men sen så insåg jag att jag var jättejobbig. Så då gick jag och hämtade en bok om sårläkning och läste.
Ja, men bra. Du var ändå lite produktiv.
Jag vet. Mm. Fast jag kom typ så här en sida in, sen så höll jag på att somna.
Jag satt och snackade med våra patienter, eller jag försökte snacka. Jag var ju på geropsykiatrin.
Och vad finns det för patienter där då?
Det är äldre med olika former av demenssjukdomar som måste utredas till exempel.
Mm.
De kanske har varit på ett äldreboende där de inte riktigt har klarat av att ta hand om patienten, eller så kommer de hemifrån, eller så kommer de från annanstans på sjukhuset, från akutmottagningen till exempel, där man inser att den här personen behöver utredas för en eventuell demens. För det är ju inte någonting man kan sätta som diagnos efter ett möte med en patient, utan det är någonting som man måste se hur personen funkar under en längre tid, om det finns några hallucinationer, om det finns några sömnstörningar, om det finns, om det går upp och ner.
Så det blir lite mer grundligt när de är där helt enkelt. Man kan få en bra bild av hur patienten funkar.
Och det är ju väldigt olika hur länge folk är där. Det kan ju vara allt mellan en vecka till 6 månader typ.
Oj, så pass länge. Träffade du någon som hade varit där så länge?
Nej, jag träffade några som hade varit där ett par månader. Mm. Eller liksom ganska många veckor.
Mm. Och de kände liksom, personalen kände dem för att de hade varit där så länge.
Absolut.
Man märkte kanske det då.
Ja, för då kan det ju handla om att man behöver testa vilka mediciner som ska sättas in som funkar. För det är ju inte heller någonting som man bara kan testa alltså,
det kanske är svårt för de här patienterna som en annan patient hade lätt kunnat säga så här, ja, men jag fick de här biverkningarna så att jag vill inte ha den här medicinen längre. Medan man kanske vill ha mer uppsyn på patienter som har demens.
Mm. Och att biverkningar kan ju komma efter en längre tid.
Ja.
Så sen om man då upptäcker de biverkningarna och vill sätta ut den medicinen och testa en annan medicin istället, då kan ju det ta väldigt mycket tid.
Det underlättas ifall de är där.
Mm. Men det var väldigt spännande. Det är ju en låst avdelning.
Mm.
Och det var flera som trodde att de var på en färja.
Var det?
Ja.
Men såg det ut som en färja? Eller varför trodde de det?
Jag kan ändå förstå varför de tyckte det. För det var liksom, det är mycket fönster på sidorna.
Ja.
Och så är det ju en avlång korridor där alla har varsitt rum. Men samtidigt, alltså alla vårdavdelningar ser ut så. Alla demensavdelningar jag har jobbat på ser också ut så.
Okay.
Men
det kanske är någon som har börjat säga det. Jag och sen så tror de andra på det.
Jag tror att det har spridit sig, för de gillar ju att sitta och snicksnacka.
Ja.
Så att det var mycket resväskor som hade kommit fel till fel rum. Och även det var en som hade lyckats få tag på en telefon av personalen.
Ja.
Som hade ringt 112. Och sagt att hon är på Finlandsfärjan och det är ingen som släpper av henne från båten. Personalen har låst in henne. Alltså, men de såg ju som tur var att det var från avdelningen det ringde från sjukhuset. Så att de förstod att det inte var någon fara. Och så var det var någon som satt med en tidning och kryssade för vad hen ville ha i taxfreen.
Fanns det en sån?
Nej, det finns ju inte en sån. Men
den trodde de att det var en sån.
Att det var en taxfree-katalog. Det är ju kul.
Det är ju jättegulligt. Och, alltså, man kanske inte får säga så, men jag tycker det är jättegulligt.
Ja, det är ju lite kul. Det är kul att vara där, för att det blir ett så annorlunda sätt att kommunicera.
Ja.
Det blir ju väldigt ovanliga konversationer.
Mm.
Man ska ju inte prata om någon som sitter där, utan man ska ju prata
med
dem såklart. Absolut. Även om det handlar om den personen. Och då kan man få så himla roliga svar. Liksom.
Ja.
Det vore jättebra om du hoppade in lite mer i rullstolen så att du sitter lite bättre med ryggen. Ja, det vore ju jättebra, verkligen. Får man sånt svar. Men, och så har man suttit där och försökt i 15 minuter att så här, ska vi ta och hoppa in lite längre bak så att vi kan få på det här spännet. Men det är väldigt kul, faktiskt.
Ja, och jag har ju då varit på något som heter SPEVA. Och jag tror att det står för specialistavdelningen. Nej.
Men inte alla avdelningar specialistavdelningar. Vad innebär
specialistvårdavdelningen, tror jag.
Men vadå, specialister inom, alltså va?
Alltså de är specialister inom njure och lunga.
Ja. Mm.
Alltså det är ju en av två medicinavdelningar.
Mm.
Internmedicin.
Mm.
Och den är uppdelad lite grann så att man har ungefär hälften är njurpatienter och hälften är lungpatienter. Men det kan ju variera lite också då, hur många som är inlagda.
Mm.
Jag tycker det var ganska likt infektionsavdelningen, om jag måste jämföra med någonting. För det är ändå den enda avdelningen som jag varit på innan.
Mm.
På så sätt att på infektion så var det också mycket lungpatienter. Mm. Mycket KOL och astma och lungfibros och lungcancer. Och det var det här också. Och ganska svårt sjuka patienter här med.
Mm.
Men njurpatienter har jag ju kanske inte så bra koll på innan.
Nej, men så djuren att, är ju svår tycker jag.
Ja, det var lite intressant. Mm. Och då var det ju så här pittingödem till exempel, när man trycker på huden och så blir det som en grop.
Mm.
Ja, det var typ det jag kom på.
Det.
Ja. Nej, men så idag följde jag med en sjuksköterska.
Mm.
Och det var väl typ som för dig, att jag kände inte att jag kunde göra så mycket.
Nej.
Men
jag tror att det är jättebra, framförallt om man inte har jobbat inom vården innan.
Mm.
Om man kanske aldrig har jobbat
kommit i kontakt med det.
Precis, och aldrig knappt har varit på en vårdavdelning. Så är det ju jätteviktigt att man ser vad alla olika vårdgivare gör.
Absolut. Ja, men ronden var väl lite roligare. Och speciellt den ena ronden. För då var det liksom en av läkarna som ändå pratade med mig. Och inte så här, typ inkluderade mig lite. Det ställde lite frågor. Och var lite så här, jaha, nej men den här patienten har det här. Vad tror du att det beror på?
Mm.
Ja, lite så. Och då är det ju jättekul. För då kan jag komma med teorier. Och så kan de vara så här, ja, eller nej.
Ja. Ja, men det är ju så här, det märker mig så stor skillnad. Och det tänker jag också på. Att jag vill
vara
en sån när man själv går som handledare att
inkludera eleverna.
För det är en så obekväm situation, i alla fall i början, när man sitter i ett personalrum på morgonen och folk har jobbat med varandra i 20 år typ, och man sitter där och är väldigt awkward.
Ja, och man känner sig ensam och man känner sig fel.
Ja, malplacerad.
Man har hamnat fel. Ska jag verkligen vara här eller ska jag gå?
Ja. Men jag hade också väldigt fint välkomnande. De var jättesnälla.
Ja, vad bra.
Mm.
Det här med hur en normal dag på läkarprogrammet ser ut, det är lite svårt att säga tycker jag, för att det varierar väldigt mycket över terminen. Så man tänker, i början av terminen så är det på ett sätt, och ju närmare tentan man kommer, eftersom vi har
termins... Är det väldigt annorlunda?
Ja. Verkligen. Jag tror att de flesta läkarprogrammen har terminstentor.
Ja, det har jag också förstått det som.
Mm. Och då blir det ju mer och mer plugg ju närmare tentan man kommer.
Ja.
Om man är vi två. Jag vet inte hur andra lägger upp det. Men nej, så blir det.
En del planerar ju kanske lite bättre och kör ett jämnt flöde längs hela terminen.
Mm.
Medan vi... När börjar vi plugga ordentligt?
Alltså,
är det typ 6 veckor innan?
Vi lägger i, ja, då lägger vi liksom i
hård
racer,
vad säger man?
Växeln.
Gasen i botten.
Ungefär, ja.
Ja, alltså vi pluggar ju normalt mycket innan också. Vi pluggar ju heltid kan man väl säga.
Ja, och sen så pluggar vi mer än heltid när det är typ 6 veckor kvar.
Då trivs ju vi väldigt bra på MB som vi har sagt, medicinska biblioteket.
Ja, lever där, andas, äter,
sover.
En och annan gång har man ju näpat där.
Gud ja, det är behövligt.
Mm.
I början av terminen så är det ju ganska mycket att försöka bara hänga med och inte hamna efter när det kommer till föreläsningar.
Precis.
Vi använder ju oss av programmet Anki, som vi tycker är jättebra. Det ser ju lite 90-tals...
Ja, det ser inte uppdaterat ut.
Nej.
Men det funkar väldigt bra.
Absolut. Det är en slumpgenerator som ger en frågor som man själv har lagt in i programmet varje dag.
Mm.
Så om du till exempel lägger in 10 frågor idag så kommer den ge dig de här frågorna att öva på imorgon. Och du får välja om du kunde de här svaren väldigt bra eller okej eller väldigt dåligt. Och den kommer räkna ut när du måste svara på de här frågorna nästa gång.
Och enkelt sagt så är det flashcards. Alltså det är lite som Quizlet eller jag vet inte vad andra kör med.
Men den gör en plan åt den.
Mm.
Vilket är,
den är väl, bra. Den räknar ut hur bäst din hjärna ska kunna lära sig det här.
Mm.
Så att det är jättesmart tycker jag.
Mm. Det forskningen har visat om studieteknik är några punkter som är väldigt viktiga.
Mm. Och den första är att man ska variera sättet som man pluggar på och vad man pluggar på.
Så man ska mixa ämnen helt enkelt.
Mm.
Inte som man kanske tänker att man gärna sitter med matte en hel dag ifall att det är matte man ska lära sig och samhälle nästa dag eller vad det nu är man pluggar på. Utan allt ska...
blandas till en härlig sörja. Ja. Alltså det ska helst vara så förvirrande som möjligt.
Ja. Gärna
det. Sen är då att man ska dela upp och sprida ut plugget över tid.
Man ska inte...
Ja, trycka ihop allt på så kort tid som möjligt. Och det är väl det de flesta gör, att man så här sparar och sen så sitter man där...
Några dagar innan tentan och trycker in allting.
Ja, på så kort tid som möjligt. För det här kommer inte hjälpa ditt långtidsminne. Antagligen kommer du komma ihåg det tillräckligt bra på tentan.
Mm.
Men efter det så kommer du glömma.
Och det är ju ett argument till varför vi har termin tentor. För att de sakerna som vi går igenom i slutet på augusti när vi kommer tillbaka efter sommarlovet, för att de ska sitta kvar i januari sen när vi har tentan, så måste vi repetera.
Mm.
Vi kan inte sitta och trycka in ett halvårsmaterial på några dagar, utan det är någonting som vi måste se till att vi lär oss långsiktigt för att det ska sitta efter så många månader.
Det är ju jättesvårt att få en terminstenta, att få in all den kunskapen på någon vecka liksom.
Mm.
Det går ju inte.
Nej, det går inte.
Sen kan man även testa sin kunskap istället för att presentera. Så säg att du sitter och pluggar med en kompis. Då är det bättre att kompisen ställer frågor till dig så att du får frågor både som du kan och som du inte kan, istället för att du ska förklara det som du kan.
Mm.
Och det kanske säger sig självt, men det är jättebra att du exponeras för alla saker som du inte kan också.
Mm. För allt som inlärning handlar om är ju att man måste glömma det för att det ska sätta sig.
Precis.
Du kommer inte lära dig någonting som redan finns i ditt minne.
Mm.
Utan det måste försvinna för att det ska kunna...
komma in i långtidsminnet.
Ja. Typ.
Så att vi kan tänka att först kommer in i korttidsminnet, sen måste du glömma det och sen kan du liksom recalla, och det är då du skapar de här banorna till långtidsminnet. Och det här är väl bildligt talat, vi vet ju inte exakt hur det här funkar.
Nej, och det som är så intressant är att det finns så många studier som har gjorts på det här.
Mm.
Och som visar hur tydligt det är att de här studieteknikerna funkar och hur uppenbart det är att vi vägrar förstå det.
Ja, man kan inte ta in att de som pluggar mer inte är de som lär sig mer. Utan det handlar om att du måste plugga rätt och du måste få glömma för att kunna lära dig. Det finns en studie gjord av Baddeley och Longman som du har kollat lite på.
Ja, och i den här studien så skulle deltagarna lära sig tangentbordet. Att memorera tangentbordet helt enkelt.
Mm.
Och de sattes upp på olika träningsscheman i 4 grupper. Så en grupp fick träna 1 gång per dag i 1 timme. Nästa grupp fick träna 2 gånger per dag i 1 timme. Tredje gruppen tränade 1 gång per dag i 2 timmar. Och fjärde gruppen 2 gånger per dag i 2 timmar. Och när man tittade sen efter en tid på vem som hade lärt sig tangentbordet snabbast. Och det var ju då såklart de som hade tränat minst. Gruppen som tränade 1 gång per dag i 1 timme lärde sig tangentbordet
på kortast tid.
Ja. Och de som det tog längst tid för att lära sig tangentbordet var de som hade tränat 2 gånger om dagen i 2 timmar per tillfälle. Alltså de som hade pluggat mest.
Mm.
Och sen när man också frågade deltagarna hur nöjda de var med sin träning, hur duktiga de kände sig på tangentbordet, så uppgav de som hade tränat minst antal timmar, alltså de som var bäst på tangentbordet, att de var minst nöjda med sin prestation.
Mm.
Jämfört med de som fick träna 4 timmar per dag, som kände sig mest nöjda av alla grupper.
Mm.
Fastän de hade lärt sig sämst, eller det hade tagit längst tid för dem att lära sig helt enkelt.
Det är jättekonstigt.
Ja, och det säger ju väldigt mycket om hur vi tror att vi lär oss. Att vi tror att man lär sig mer när man pluggar mer. Men det är inte så.
Mm.
Utan att dela upp det, att hinna glömma, är nyckeln till allt lärande.
Mm. På något sätt så känns det ändå rimligt att de som pluggade minst och hann glömma emellan, att de kände sig mest missnöjda. För jag tänker att de lär ju ha känt av att de hade glömt saker. Och det är ju så det känns när man pluggar, att det är så här, åh, det tar emot, det är jobbigt, jag kommer inte ihåg. Men det är helt rätt, det ska kännas exakt så, det är då man lär sig. Mm. Det ska inte vara kul att plugga, det ska vara jobbigt. Är det roligt och inte jobbigt,
då gör ni fel.
Då gör ni fel, det är så alltid Per Lindström.
Ja, ja. I T2? Var det T2?
Ja.
Det var hans mantra.
Mm.
Det ska vara jobbigt att plugga. Är det inte jobbigt så gör ni fel.
Mm.
Man borde ju skit av att höra det.
Ja.
Men
det stämmer så jävla bra.
Forskningen visar ju att det stämmer. En annan studie undersökte betydelsen av att testa sin kunskap jämfört med att plugga om och om igen. Så det var deltagare som delades upp i två grupper där en grupp fick läsa en text i 5 minuter per session. Och han läsa hela texten ungefär 14,2 gånger. Ja, det var inte så ungefärligt. Det var exakt 14,2 gånger i genomsnitt. Jämfört med den andra gruppen som fick plugga 5 minuter en gång. De hann läsa texten 3,5 gånger. Och sen resterande 3 tillfällen så blev de testade på materialet. Och de fick ingen feedback över hur det gick när de gjorde de här testerna. Utan de fick bara frågor om texten och skulle recreata helt enkelt. Sen lät man deltagarna göra ett test efter 5 minuter och ett test efter en vecka. Och det man såg på resultaten efter 5 minuter var att de som hade studerat bara och inte testat sin kunskap utan bara studerat 5 minuter, 5 minuter, 5 minuter, 5 minuter, de presterade lite bättre än de som hade läst texten 5 minuter och sen testat 3 gånger. Men när det hade gått en vecka och deltagarna samlades igen för att göra till test, då var det tvärtom och ganska betydande skillnad mellan grupperna.
Mm.
De som hade fått läsa texten 3,4 gånger och sen testas 3 gånger, de kunde materialet mycket bättre än de som bara hade läst texten. De blev också tillfrågade under de här studiesessionerna hur mycket de tror att de kommer komma ihåg om en vecka. Och de som fick bara läsa och plugga de här 5 minuterna och inte ville testa det uppskattade att de skulle lära sig mer än vad de individerna som fick testa sin kunskap kände att de skulle komma ihåg. Och det var ju återigen helt fel. Vi har alltid helt fel om hur vi lär oss. Det är
vi
helt otroligt.
Vi har ingen aning om hur vi lär oss. Det är det vi måste lära oss.
Ja, precis. Vi ska alltid gå emot det vi tror.
Mm.
Det efterfrågades att vi skulle prata lite om vad man kan jobba som när man pluggar till läkare.
Precis. Och det finns ju lite olika saker som man kan göra och lite beroende på hur länge man har läst.
Mm. Vårdrelaterat så är ju den första kanske vårdbiträde.
Mm.
Där man är lite allt i allo på avdelningarna.
Mm.
Det kan
och
ju vara att man...
Där behöver man väl typ ingen medicinsk utbildning.
Nej.
Nej.
Men man får en inblick i hur vardagen fungerar på en avdelning till exempel.
Ja, det kan ju vara omvårdnad, städ, sådana saker.
Sen kan man ju jobba som undersköterska.
Mm.
Och det är ju lite olika regler eller rekommendationer för olika regioner och sjukhus och avdelningar och allting.
Mm.
En del säger att man ska vara klar med termin 3, 4, andra säger 5, 6.
Ja.
Så det...
Och vissa vet vi har blivit anställda efter termin 2.
Ja, absolut. Så att det handlar ju om
efterfrågan.
Och behov.
Och behov.
Precis.
Mm.
Så att det är absolut inte någon...
Någon satt gräns. Så.
Nej. Utan det, alltså, vill man jobba som undersköterska tycker jag absolut att man ska testa och söka redan tidigt i utbildningen, så får man se vart det finns behov och om de är villiga att ta in studenter från tidiga terminer. För att vi har lite ifrågasatt varför man ska vänta till termin 4 till exempel för att man ska kunna jobba som undersköterska.
Mm.
Det enda vi kan hitta är ju att man under termin 4 får sticka varandra.
Mm. Man lär sig lite praktisk kunskap, typ vändteknik, vilket vi inte riktigt fick göra för att på grund av covid, men man ska göra det. Vi fick ju kolla på videos och sånt istället.
Ja, och det är ju sånt även som
och...
Ja, och vändteknik och venprovtagning är ju sånt som man också kan lära sig på en avdelning.
Mm.
Jag fick ju sticka mina kollegor på infektion till exempel, ja, när jag under tiden jag gick termin 4, alltså innan vi fick sticka varandra.
Mm. Men det kanske är lite under bordet. Jag vet inte riktigt.
Jag tror inte att det är
det. Var det liksom accepterat?
Ja, jag fick ju sticka folk idag också.
Ja.
Alltså de vill ju såklart att man ska träna.
Ja.
Och till exempel vändteknik fick ju jag lära mig praktiskt när jag gick på gymnasiet och vikarierade för en undersköterska. Så att jag skulle inte säga att det är någonting som vi specifikt lär oss som är
så här crucial,
nej,
vad ska man säga?
Ja, nödvändigt. Extremt nödvändigt för att man ska kunna jobba som undersköterska.
Precis. Men om, samtidigt om man säger så, då är det som att man bagatelliserar det som de har lärt sig på sin utbildning.
Men vi kommer ju inte att lära oss det heller.
Nej,
alltså,
det,
vi...
det märktes ganska fort tyckte jag när jag kom in och liksom skulle jobba som undersköterska, aldrig hade gjort någonting liknande innan, att det här är ingenting som jag kan någonting alls om. Jag känner mig helt främmande. Vård, liksom. Vård. Mm. Nej, jag kan saker om...
Omvårdnad.
Om omvårdnad, precis.
Mm.
Sjukdomar, visst, absolut. Mm. Funktionen av organen, kroppen, biologi, absolut. Mm. Men ingenting om omvårdnad.
Nej, för det får man ju komma ihåg att det vi lär oss på läkarprogrammet, det är ju inte på något sätt som att vi lär oss vad undersköterskor gör eller sjuksköterskor gör och att vi ligger på några år. Utan det är ju en helt annan typ av utbildning. Det är ju en teoretisk, framförallt, det är ju mycket, väldigt mycket praktiskt också såklart. Men
det är kunskapsbaserat och
ja, precis.
Ja, faktabaserat mycket.
Men det är ju, tänker jag, på de andra också, även om det är mer praktiskt. Alltså det baseras ju fortfarande på fakta, men det är ju patientnära omvårdnad som vi inte lär oss på samma sätt. Mm. Såromläggning till exempel. Eller,
ingen aning.
Nej, eller typ ja, men som när jag började som undersköterska på demensavdelning, att hur man använder en lyft. En sån där,
ja.
Det är ju ingenting som vi kommer att gå igenom på våran utbildning heller. Nej. För att det är inte någonting som vi kommer göra som läkare.
Men ändå, jag fick den känslan när jag kom dit. Eller kanske inte riktigt. Men mycket var ju folk väldigt förvånade över att jag inte kunde. Det var så här, nej men jaha, vet inte du vad det är? Om jag var så här, vad är en kissflaska?
Ja.
För jag skulle liksom hämta det och säga, va? Mm. Vet du inte vad det är? Nej, det vet inte jag. För jag har inte jobbat inom vården innan.
Mm.
Men det är ju som att de tänker att man har någon slags utbildning.
Mm.
Men nej.
Nej, för även om det är de mest... Alltså,
även om det är det mest basala liksom.
Precis.
Så är inte lär inte det. Just det.
Nej, för lära som cellen och börja därifrån så jobbar vi oss uppåt. Så att det är ju väldigt stora skillnader. Men som vi har kommit fram till är det ju väldigt, väldigt olika yrken och utbildningar.
Ja, men sen så skulle jag gärna vilja säga att det är väldigt nyttigt att få testa på hur det är att vara på golvet och vara uska då, som vi kan vara.
Det säger ju många sjuksköterskor och undersköterskor som jag har träffat i alla fall, att det märks tydligt vilka läkare som har jobbat vårdnära, som vårdbiträde eller undersköterskor och de som inte har gjort det, för att man är inte lika rädd att ta i eller liksom hjälpa till i många situationer.
Mm.
Och att man lär sig att vara ödmjuk för hur mycket jobb det faktiskt är
och
vad de ser som inte vi som läkare ser. För de är ju så mycket närmare patienterna. Så är det ju. Och vi som läkare kommer inte kunna vara så nära patienterna som undersköterskorna eller sjuksköterskorna är, för att vi har en annan roll.
Precis. En sak som har med det att göra som jag märkte idag och har märkt innan också är att till exempel när patienter är väldigt dåliga och läkarna fortsätter behandla och de sätter in insatser och det ska vägas och det ska stickas och det ska in sondnäring och det är obekvämt för patienten. Medan sjuksköterskorna och undersköterskorna, de ser att den här personen har bestämt sig att den vill inte leva längre. Och den kanske inte äter längre för att den inte vill. Mm. För att den inte orkar. Och det här med att hålla på och ordinera mer mediciner och säga, aha, äter inte patienten? Ja, men då sätter vi in sond. Då gör vi det här, då gör vi det här. Sjuksköterskorna, de ser att nu sätter vi stopp. Mm. Men läkarna förstår inte det. Och det blir ett ständigt sånt dilemma. Och jag tror att det är viktigt där att ha den kommunikationen. Både att kanske uskorna och sjuksköterskorna kan säga det till läkarna, men också att läkarna ska vara lyhörda för att om det låter som att patienten inte orkar längre, att inte hålla på att driva på det mer.
Mm, verkligen.
Mm.
Sen kan man ju även jobba som labbassistent om man tycker det är kul. Man kan forska, är det ju en del som gör på somrarna. Man kan jobba som läkarassistent när man kommer upp några terminer. Det är ju lite olika regioner vilka som ens har läkarassistent som en anställningsform.
Ibland är det från termin 6 verkar det som, men det är ju lite olika.
Mm. Och underläkare däremot, den är ju mer reglerad på det sättet att man måste ha läst termin 9 när man kan jobba som underläkare då innan examen.
Mm.
Och sen jobbar ju som underläkare även efter examen innan AT. Mm. Kan du ju göra.
Sen... Ja, en liten extra tillägg är att man räknas som underläkare när man är ST också.
För när
att
man du inte är klar specialist.
Ja.
Mm. Och även när man är specialistläkare om man jobbar på någon annan specialistavdelning.
Där du inte är specialist.
Ja, då är du ju underläkare också.
Ja, så de flesta är ju underläkare.
Ja, precis.
Blir det.
Mm. Hoppas att ni har gillat det här avsnittet som var lite mer snackigt.
Ja, verkligen.
Och ni får jättegärna fortsätta höra av er och skriva vad ni tycker att vi ska prata om. Om ni har några tankar och idéer och åsikter så blir vi jätteglada.
Mm. Vi har också en mail.
Ja, det har vi.
Vi använder knappt den, men nej, det finns.
Ni får maila om ni vill.
Ja.
Men lättast är ju kanske DM eller som recension.
Vad heter mailen?
Läkarstudenternasdagbok@gmail.com. Utan prickar någonstans. Läkarstudenternasdagbok.
Ja.
Ja. Hej då!
Hej då!